Historien om Dalarnas landskapsträd och Sveriges riksträd, Ornäsbjörken, tar sin början år 1767 när Hans Gustav Hjort upptäcker en underlig liten planta på sin gård Lilla Ornäs, några kilometer nordost om Borlänge i Dalarna. Plantan påminner honom om en björkplanta men har djupare flikar i bladen. Mycket djupare än vad Hans Gustav sett tidigare. Han tar med sig plantan och planterar den bredvid mangårdsbyggnaden. Om folk och fä kunnat låta bli plantan så hade den fått vara kvar där Hans Gustav planterade den. Men han är så småningom tvungen att flytta den till sin trädgård eftersom den inte kan lämnas orörd. Året efter upptäckten så skickar Hans Gustav några av löven från plantan till Carl von Linné som blir lika förundrad över det säregna utseendet på dessa björklöv. Linné vill att hela plantan ska grävas upp och skickas ner till Uppsala för vidare studier vid Uppsala Akademi Trädgård. Hans Gustav har inga planer på att skicka bort sin planta men gör några egna försök att genom luftavläggare skapa ett nytt exemplar att skänka Linné. Efter flera fruktlösa år av försök så tycks han ha lyckats 1774 och sänder detta exemplar till Uppsala. Tyvärr återfinns inga anteckningar om denna planta i texterna i Uppsala, så det troligaste är att den dog. 121 år efter upptäckten så lyckas man för första gången med att få plantor av trädet. Det var direktör Erik Lindgren vid experimentfältet som var en del av Kungliga Lantbruksakademin i Stockholm som under en resa i Dalarna påtalade för sina guider att han gärna ville se den omtalade Ornäsbjörken. Väl på plats så förundrades han av trädets utseende som skilde sig markant från andra flikbladiga björkar han undersökt. 1878 hämtar han Ympris och lyckas med konststycket att få livsdugliga exemplar och därmed föröka trädet. Detta var av största vikt då Ornäsbjörken saknar hanblommor och därför inte kan föröka sig själv utan hjälp. Det var dessutom lyckligt att det gick att få fram fler exemplar eftersom moderträdet faller i en storm 9 år efter den lyckade ympningen. Idag har man återplanterat ättlingar till den första Ornäsbjörken på samma plats där den första lilla plantan planterades av Hans Gustav Hjort. Och 1985 så utnämndes Ornäsbjörken till Sveriges riksträd. Söndagen 26 maj 2013 planterades ännu en Ornäsbjörk. Den här gången på Ramsnäsholm, cirka 3 mil från Lilla Ornäs. Trädet planterades för att hedra minnet av Hans Gustavs dotter Katarina Ulrika Hjort av Ornäs som föddes samma år som björken för första gången upptäcktes. Hennes märkliga livsöde ska vi få höra mer om nu. Du lyssnar på Historier från Dalarna, en podcast av mig, Robert Fors och Fredrik Bäck. I dagens avsnitt ska vi få ta del av ett tragiskt livsöde genom att höra historien om Katarina Ulrika Hjort av Ornäs. En kvinna som kom att tillbringa över 30 år inspärrad under svält och misär på gården Ramsnäsholm av sin make majoren och sedermera översen Adrian Herzenjeln. Gården Ramsnäsholm låg beläget på spetsen av en udde i den södra delen av Vikasjön, vilket är cirka 2,5 mil söder om Falun. Av gården återstår idag bara husgrunden som omgärdas av både ståtliga syrenbuskar och storväxta lindar. Här står också en minnestavla samt en onäsbjörk som 2013 planterades till minne av Katarinas barndomsår på Ones, vilket utan tvivel bör ha varit betydligt lyckligare än den tid som hon tillbringade på Ramsnäsholm i makens våld. För dagens besökare upplevs platsen som mycket fridfull med dess prunkande växtlighet och ståtliga utsikt över sjön. Att man ute på denna ödde en gång i tiden valde att slå ner sina bopålar är inte alls svårt att förstå. Däremot kan det vara svårare att sätta sig in i vilka grymheter som för 200 år sedan utspelade sig på just denna plats. Vår historia tar dock sin början vid gården Lilla Ones, vilket ligger strax norr om byn Ones i Borlänge kommun. Men innan vi låter Fredrik ta oss igenom Katarina Ulrika gjort av Ones livsöde, vill vi först tipsa om boken Historien om Katarina Ulrika gjort av Ones, Det hemska dådet på Ramsnäsholm av Marie Gustafsson och Andreas Bustad. En välarbetad bok som ger läsaren bra detaljer kring denna tragiska historia. I övrigt för manuset har vi också använt oss av information från Dala-Demokraten, Aftonbladet, Wikipedia, gronarader.se samt runeberg.org. Dessutom finns det också en grupp på Facebook som heter just Katarina Ulrika gjort av Ones. Slutligen vill vi också påminna om att vi den 29 februari klockan 19 gästar Ovanmyra, Boda kyrkby i Rättviks kommun för en berättarkväll. Teman är livsfarliga mördare, trollkunniga skogsfinnar och skogens väsen. Pris 120 kronor per person. Förboka gärna via Swish 123-567-2431. Mer info hittar ni på historierfrandalarna.se eller via vår Facebook.
Nu är flera delar av det som berättas i den här historien inte helt historiskt korrekta, utan istället hämtade från en serie noveller som publicerades i Faluposten 1889, skrivna av Maria Asklund under pseudonymen Tekla. Däremot så vilar allt på en serie verkliga händelser som berättar om hur livet för en ung kvinna tar en fruktansvärd vändning. Historien om Katarina Ulrika gjort av Ones känns som tagen ur ett skräckfilmsmanus. Eller en roman där författarna försökte få sina läsare att rysa av obehag varje gång de vänder blad. Hennes öde låter påhittat, men är tyvärr en bitter verklighet. Vi får dagligen information via massmedia och sociala medier om hur människor behandlar varandra omänskligt. Väldigt ofta är det som sker brott begångna i krig eller under andra omständigheter som sätter normala ramar ur spel. Det handlar om organiserad brottslighet eller personer som utför bestialiska handlingar under påverkan av olika substanser. Ibland läser vi om hur människor hålls inlåsta under långa tider under fruktansvärda förhållanden. Så sent som i höstas var det en kort rapportering om en ung kvinna i Ryssland som lyckas rymma efter att ha kidnappats av en man och hållits inlåst i vad som beskrivs som en provisorisk fängelsehåla i hans källare i 14 år. I november 2013 hade Aftonbladet en artikel där de berättade om ett äldre brittiskt par som haft 3 kvinnor inlåsta i 30 år i sitt hem i London. Kvinnorna skulle enligt uppgifter ha hållits som hushållsslavar. Extra berörda verkar vi bli när det sker inom familjer, eftersom alla våra instinkter säger oss att där, om någonstans, borde trygghet och säkerhet från ondska vara som störst. Den händelse som jag tror att många tänker på om vi hör talas om fångenskap inom familjen är antagligen den om Josef Fritzl, som höll sin egen dotter Elisabeth inlåst i en ljudisolerad källare i 24 år. I huset ovanför fortsatte Josef sitt liv med sin ovetande hustru, som om ingenting hade hänt. Den berättelse som liknar den om Katarina Ulrikas bäst är kanske den om den franska societetsdamen Blanche Monnier, som hölls inlåst i ett litet vindsrum av sin mor och bror i 26 år. Orsaken, det var att hon ville gifta sig med en man som modern inte ansåg var fin nog för familjen. När hon hittades av polisen efter ett anonymt tips, då vägde hon 25 kilo och var täckt i avföring, gamla matrester och insekter. Monier avled 1913 på ett psykiatriskt sjukhus. Katarina och Ulrikas historia börjar istället med ett giftermål som är godkänt av hennes föräldrar. Katarina och Ulrika föddes som det sista barnet i en syskonskara på 5, med 3 äldre bröder och en stora syster. Hon växte upp på gården Lilla Ornäs med sina syskon och föräldrarna, landssekreterare Hans Gustav Hjort av Ornäs och dennes hustru Kristina Brandberg. Och livet tycks utstakat till hennes fördel. Precis som sina syskon uppfostras hon i att föra sig och bete sig anständigt. De kan alla läsa och skriva och är omnämnda som varande litterata i kyrkböckerna. Att vara litterat innebar att man var bokligt bildad och beläst. 1787, när Katarina och Ulrika är 20 år gammal, så härjar en eldsvåda på gården Lilla Ornäs. Det kan tyckas vara nog så illa att förlora ägodelar och byggnader med ett stort materiellt värde. Men den här branden kommer dessvärre att vara upptakten till ett betydligt värre öde för den unga fröken. Den ekonomiska förlust som drabbar hennes far, landssekreterare Hans Gustav, på grund av eldhärjningen, gör att han ser sig tvungen att låna pengar för att försöka komma på fötter igen. Den person som han kommer att vända sig till i sitt trångmål är en viss Adrian Herzenhjelm. Herzenhjelm, född och uppvuxen i Säter, söder om Borlänge. Han skrevs in som frivillig i armén vid 9 års ålder och kom att åtnjuta de privilegier som var förbehållna adeln, vilka bland annat möjliggjorde för honom att uppbära en ämbetstitel utan att för den skulle behöva tjänstgöra. Detta genom så kallad karaktärsfullmakt, vilket var ett dokument som gavs av Kunglig Majestät som bevis på karaktär av ämbete eller tjänst. Major Herzenhjelm lånar ut pengar till Hans Gustav, och det kunde antagligen ha slutat där, med ett ärligt lån och en avbetalning, om inte Adrian Herzenhjelm varit av en mer beräknande karaktär. Det var omtalat bland folk på bygden att han var hetlevrad, självcentrerad och elak. Och nu hade han dessutom fått upp ögonen för unga fröken Hjort av Ornäs, och han var van att få som han ville. Hans Gustav hade begivit sig hem till det Herzenhjelmska residenset en vacker vårdag för att begära ett uppskov på avbetalningen av lånet, eftersom han inte fått de intäkter som han räknat med. Han blev inbjuden och serverad förfriskningar, men innan han själv hunnit lägga fram sitt ärende så deklarerade Adrian Herzenhjelm att han ämnade slå sig till ro och ta en hustru. Ovetande om vilka tankar majorn hyste om hans älskade dotter, så önskar Hans Gustav honom all lycka med sina planer på giftermål och är just på väg att lägga fram anledningen till sitt besök när Herzenhjelm förklarar att det är just Ulrika som han har ögonen på och vill nu be om hennes hand i äktenskap. Hans Gustav, som vet vad ryktena säger om denna man, vill för allt i världen inte att hans dotter ska behöva gifta sig med honom. Men Herzenhjelm ger honom endast 8 dagars betänketid och hymlar inte på något sätt med vad som ligger i vågskålen. Får han ett ja till giftermål så avskrivs skulden. Men skulle han få ett negativt besked kommer han istället att kräva betalning av hela summan genast, vilket alla parter vet innebär personlig ruin för Hans Gustav med familj. Hemma på gården Lilla Ornäs så är den unga kvinnan lyckligt ovetande om vad som diskuteras kring hennes framtid utan hennes inblandning. Lycklig också för att hon är kär i den unga lantmäteriaskultanten Alfred. Och han i henne. De unga tu smider egna planer på framtida giftermål. En dag ska han arbeta upp sig så att han är den ärbara man som med rak rygg kan be om hennes hand i äktenskap. Fram tills dess har de lovat varandra trohet och att vänta på varandra. Alfred brukar besöka Lilla Ornäs då och då, eftersom den lantmätare han är anställd hos umgås i samma kretsar som landssekreterare Hjort av Ornäs och ofta gästar hemmet. Alfred och Ulrika brukade spela och sjunga tillsammans, så därför är det ingen på gården som anar att det pågår någonting mellan de 2 ungdomarna. Nu har Alfred dock kommit med tråkiga nyheter. Han måste nämligen följa med sin arbetsgivare på en längre arbetsresa till Stora Tuna och kommer att vara borta hela sommaren på jobb. Paret gör upp planer på att brevväxla med varandra genom vänner och bekanta så att ingen ska misstänka någonting. Och dessutom föreslår Alfred att Ulrika ska besöka landshövdingen och dennes familj som brukar tillbringa sommaren i Hushagen i närheten av Kärnaby där han själv kommer att vara. På så sätt kan de smyga iväg och träffas i hemlighet och behöver inte vara frånskilda allt för länge. Planerna för sommaren blir avbrutna av Hans Gustav som kommer hem från sitt möte med Herzenhjelm och Alfred säger strax adjö och förklarar för landssekreteraren att han måste resa bort till tjänsten. Ulrikas far, som känner sin dotter och tycker att hon verkar lite förtjust i den unga lantmäteriaskultanten, tar emot beskedet om resan med glädje. Det känns redan svårt att övertala Ulrika till giftermål som det är, och med Alfred närvarande så kanske det skulle vara ännu svårare. Så fort far och dotter blivit ensamma så för Hans Gustav major Herzenhjelm på tal och försöker lite lirkande höra sig för vad Ulrika har för tankar om honom. Ulrika förklarar raskt att hon inte ägnat majoren en tanke och att hon inte är speciellt förtjust i honom heller. Hon säger att hon tycker att han påminner om en orm. Efter det så drar hon sig tillbaka till sitt rum och lämnar sin far ensam med sina grubblerier. Kvällen ägnar Ulrika åt att försöka spå sin egen framtid med en kortlek, men får bara varsel om olycka. Inte slutar dagen heller glatt för henne då hon får ett brev skickat i hemlighet från Alfred, där han talar om att han reser redan tidigt nästa morgon och att de därmed inte kommer hinna säga adjö till varandra. Morgonen efter så känner Ulrika sig sjuk i både kropp och sinne och förblir sängliggande. När någon dag förflutit så får hon brev igen från Alfred. Och det här gör henne så upplivad att hon genast kliver upp. Hennes far, landssekreteraren, blir glad då han återigen ser sin dotter på benen. Särskilt som tidsfristen på 8 dagar som han fick av Herzenhjelm håller på att rinna ut. Hans Gustav berättar för Ulrika att major Herzenhjelm kommer på besök dagen efter och att han ämnar stanna ett par dagar. Han väljer dock att utlämna orsaken till besöket och han förstår att det här inte kommer att mottas helt positivt. Adrian Herzenhjelm anlände dagen därpå och det märktes på honom att någonting var i görningen. Han hade helt bytt garderob och försökte genom sitt klädval verka yngre och modernare än vad han tidigare gjort. Dessutom lämnade han knappt Ulrika i fred alls. Han gjorde allt vad han kunde för att smickra och ställa sig in, trots att det här endast verkade ha motsatt effekt på fröken gjort av Ones. Hon verkar istället känna sig trängd och obekväm med hans påflugna närmanden som hon inte alls förstår innebörden av. Vad det lider så tar Herzenhjelm landssekreteraren åt sidan och undrar om han talat förstånd med sin dotter. Han kan inte alls förstå varför det här är någonting känsligt. Han anser istället att den unga Ulrika självfallet borde känna sig stolt att få honom, en sån framstående man till make. Titeln majorska vore verkligen någonting att sträva efter. Hans Gustav får medge att han har fört herr majorn på tal, men att det inte hunnits med ett ordentligt samtal om giftermål i sig, då dottern känt sig krasslig. Strax därefter så letar major Herzenhjelm upp Ulrika som sitter och sjunger för sig själv i ett annat rum. Kanske drömmande om senast hon satt där med sin Alfred. Ulrika blir riktigt skrämd när majorn, som hon betraktar som en av hennes fars vänner, tar hennes hand och inte vill släppa den. Han faller på knä och förklarar helt plötsligt att hans hjärta tillhör henne och att han ämnar få henne till hustru. När Ulrika förklarar att så inte kommer att ske reser sig majorn hastigt och tycks mest förvirrad över hela situationen. Han är van att få som han vill och han förklarar nu för den unga fröken att han redan har bestämt att han ska gifta sig med henne. När Ulrika än en gång förklarar att hon inte tänker gifta sig med honom så förklarar han bara att det redan är bestämt. Han har endast nedlåtit sig till det här frieriet eftersom han hoppades att det skulle få henne själv att vilja ingå äktenskap. Om så inte är fallet så får hon helt enkelt bli tvingad till det. Major Herzenhjelm förklarar bryskt allt om hennes fars pengabekymmer och den knipa han nu befinner sig i. Han gör absolut ingen hemlighet av att det enda som nu kan rädda hennes familj från ekonomisk undergång och vanära är att hon lyder sin far och honom och själv går med på bröllop. Ställd inför detta så börjar den unga Ulrika att vackla. Hon kan inte tro att hennes far skulle tvinga henne till ett giftermål emot hennes vilja, men samtidigt så börjar hon ana varför fadern talat så väl om Herzenhjelm den senaste tiden och förstår hur allvarligt läget nu är. När så Hans Gustav kommer in i rummet slänger Ulrika sig gråtande i hans armar och ber honom om hjälp. Hennes far verkar dock både oförstående och något förbryllad över hennes ovilja att ingå äktenskap med majorn. Vi får minnas att det här är en tid och status och att gifta sig rätt var betydligt viktigare än kärlek och känslor. Finns det verkligen inget annat sätt att rädda dig ur denna knipa? Frågar hon sin far. Nej, blir svaret från den desperata fadern som tycks sjunka ihop framför henne. Ge mig några veckors betänktid, ber Ulrika. Major Hertinghjelm är på väg att opponera sig när landssekreteraren tar honom i armen och leder honom ut ur salongen. Under det att han förklarar att unga kvinnor är känsliga och att de måste ge henne lite utrymme med sina känslor. Majorn känner sig aningen förolämpad eftersom han inte förstår hur Ulrika inte genast ser det logiska i ett giftermål. Han berättar att han aldrig tidigare upplevt några problem med att attrahera damer, så allt detta tycks honom enbart märkligt och pinsamt. Han ger landssekreteraren till morgonen därpå att tala sin dotter till rätta, inte en dag mer. Ulrika som flytt till sitt rum gråtande frågar lite senare på kvällen när hennes far besöker henne om det verkligen inte finns något sätt att lösa det här. Hennes far försöker se på det hela så positivt som möjligt och förklarar att förutom att hon genom att gå med på det här inte bara räddar honom och familjen, så kommer hon också att gifta sig till välstånd, lycka och en betydligt mer uppsatt ställning i samhället. Ulrika som älskar sin far böjer sig då för hans vilja med det enda kravet att hon ska få göra en resa för att besöka Hushagen som hon talat om tidigare. Först om 2 veckor kan hon ge sin hand till major Hertinghjelm. Under kvällen så påbörjar Ulrika ett brev till sin älskade Alfred. Men i all sinnesrörelse så somnar hon helt ifrån brevet och är sedan sängliggande i några dagar på grund av all uppståndelse. Dessvärre upptäcker hennes far den halvfärdiga skrivelsen och blir allt annat än glad. Han anser som sagt inte detta parti gott nog för sin dotter och är rädd att om detta kommer ut så skulle det bli en ordentlig skandal. Särskilt nu som Hertinghjelm visat intresse för henne. Han konfronterar Ulrika med det hela några dagar senare och ger henne en rejäl utskällning. Dessbättre för Ulrika så verkar landssekreteraren helt ha glömt var någonstans Alfred res bort i tjänsten och håller ändå vad han lovat angående dotterns resa till Hushagen. Gråtande packar Ulrika det hon ska med på resan. Det hela känns bitterljuvt och hon vet att hon ska få återse sin älskade Alfred snart, men att det kommer att vara för att berätta sanningen för honom och säga adjö för alltid. Hon skyndar sig att författa ett brev där hon förklarar att hon kommer på besök men att de inte kan få det liv tillsammans som hon drömt om. Brevet anförtror hon tjänsteflickan Brita som ser till att det kommer till Alfred. Framme hos landshövdingens familj så dröjer inte länge innan Ulrika lyckas hitta en anledning att få ta en promenad i ensamhet. Hon brukar ofta göra det för att njuta av naturen. Alfred väntar på henne och de faller i varandras armar och Ulrika förklarar allt för honom. Alfred kan inte förstå vad det är för en far som gör så mot sitt barn. Som tvingar dem till vad de själva inte vill. Men Ulrika förklarar hur det står till med skulderna och vem det är som sitter på skuldsedlarna. Alfred blir som tokig och hotar med att ta livet av sig i forsen intill om det inte kan bli de två. Men lugnar sig när Ulrika tröstar honom. Dagen förflyter och när det är dags att skiljas åt så ber Alfred om ett sista möte nästa dag. Hon ska ju ändå stanna i trakten ett tag till. Ulrika som inte heller vill att det här är det sista gången de träffas går med på det och skyndar hemåt. Nästa dag öser regnet ner, finns ingen möjlighet att kunna ge sig ut och träffas. Och trots att solen skiner de kommande dagarna så dyker ingen Alfred upp. När nästan hela veckan gått och det drar ihop sig för Ulrika att återvända hem så får hon till sin förskräckelse se sin far komma henne till mötes under en av sina promenader. Han berättar för en allt annat än glad Ulrika att han har fått bud från Hertinghjelm som ska komma till lilla Ornäs redan nu på söndag och då ska både far och dotter vara där för att hälsa honom välkommen. Strax efter det så möter de en pojke på vägen som kommer med ett brev i handen adresserat till fröken Ulrika Hjort av Ornäs som landssekreteraren tar emot innan Ulrika hinner annat. Han betalar pojken och läser själv brevet under en stigande ilska. Självklart är det från Alfred som förklarar att han måste resa bort igen. Men kommer åter nu i helgen. Rasande över allt det här och att det tydligt framgår av brevet att de två träffats redan tidigare skäller landssekreteraren återigen ut sin dotter som i hans tycke förnedrar och skämmer ut sig när hon ränner runt och träffar pojkar i smyg. Tänk vilket prat det skulle bli om det här kom ut. Han stoppar på sig brevet och låter inte den gråtande Ulrika se vad som står i det. Halvt apatisk sitter Ulrika under kvällen på sitt rum innan hon lyckas rycka upp sig och i sin tur skriver ett förklarande brev till Alfred så att han inte ska tro att hon har glömt bort honom. Dock ber hon honom att inte söka henne mer då hon ska återvända redan nästa dag med sin far. Brevet smyger hon ut med och ger åt en gumma som mot betalning ska gå till Kärnaby där Alfred har husrum och ge honom det. Nästa morgon väcks hon av sin far som förklarar att hon ska resa redan inom 2 timmar. Samma lördag som Ulrika reser hem med sin far så kommer Alfred till Hushagen och den förutbestämda mötesplatsen bara för att finna den tom. Han tillbringar hela eftermiddagen där förgäves och återkommer sen på söndagen i samma tröstlösa företag. På vägen hem så råkar han av en händelse på den gumma som har fått brevet av Ulrika och får så allt förklarat för sig. Hemma på Ornäs går det strax upp för Ulrika varför det var så bråttom hem. Hon får en ny klänning av sin far och det pyntas och ordnas. Gäster anländer till en bjudning hennes far har ställt till. Herzenhjelm infinner sig och försöker kyssa på hand, vilket Ulrika finner oerhört obehagligt. Något obehagligare blir dock när en guldring träs på hennes finger och skålarna överöser varandra. Ovetande om det så har hon just firat sin egen förlovningsfest. Resten av kvällen förflyter som i ett töcken där allt bara känns overkligt. Och när hon sedan hamnar på sitt eget rum så blir hon sittande, bara stirrandes framför sig ända fram till morgonen. När hennes far förklarar att de redan samma dag ska resa till Ramsnäsholm som gäster. Under hela dagen flyter Ulrika fram ovetande om sin omgivning verkare. Verklighetsfrånvänd och avstängd skulle vi antagligen säga idag. Kanske i chock. Herzenhjelm försöker lisma och vara vänlig, men varje närmande från hans sida tycks ha motsatt effekt på Ulrika som drar sig undan. Allt går väldigt fort och än en gång helt utan Ulrikas egen inblandning så tas lysning ut redan en vecka efter förlovningsfesten. Och 2 veckor efter det så är hon fru majorskan Herzenhjelm. Alfred hinner hon inte få fatt på för att komma med vidare förklaringar och inte heller hans brev, för han skickar faktiskt brev tillbaka, förgäves, genom samma gamla gumma som gav honom brevet, kommer fram, utan snappas istället upp av landssekreteraren och når aldrig Ulrika. Den här isoleringen som Ulrika känner är antagligen det som till slut gör att hon ger med sig. Det finns ingen på hennes sida som skulle kunna gå emot vare sig Herzenhjelms eller hennes fars vilja. Nu följer till en början en lång rad fester och bjudningar som de nygifta bjuds in till. Majorn tackar gärna ja till allt eftersom han gärna stoltserar med sin unga vackra hustru. Ulrika själv verkar bry sig föga. Nollställd, tystlåten och innesluten i sig själv följer med på alla tillställningar. Herzenhjelm börjar redan nu uppvisa betydligt mindre smickrande sidor av sin personlighet då han helt plötsligt får för sig att hon flörtar med främmande män och tittar dem djupt i ögonen. Ulrika verkar knappt medveten själv de gånger hon blir tilltalad eller uppbjuden till dans. Det här förhindrar inte major Herzenhjelms svartsjuka och det slutar med att han mer och mer tackar nej till inbjudningar för att på så sätt kontrollera vilka män hans hustru får lov att befinna sig i närheten av. Den trevliga och ömma tonen som fanns där från början försvinner mer och mer och Herzenhjelm visar snart sitt sanna jag. Till en början kan Ulrika finna tröst i att ta promenader utomhus och sitta vid sjön och drömma. Men snart vill hennes make inte heller tillåta detta. För det första så anser han att hon försummar sina plikter som en hustru och dessutom börjar det bli kallt utomhus, hävdar han. Han är snabb att kasta hennes ansikte så fort han kommer åt att det är han som räddade hennes far från ekonomisk ruin och att hon borde vara honom aldrig så tacksam. Helt skuldfri har han då inte gjort landssekreteraren och det här orsakar vissa gräl mellan de båda herrarna och snart har hon inte heller sin far att luta sig mot. I hushållet finns en gamla trokännare innan Kajsa som det pratas en del om. Det sägs att hon kanske varit lite mer än bara hushållerska till majorn under en tid han saknat hustru. Kajsa har inte ett gott öga till den nya husfrun och tar alla chanser hon får att visa det. Herzenhjelm förklarar en dag att han har varit tvungen att säga upp en av hushållerskorna på grund av att han varit så generös och hjälpt Ulrikas far med en del av hans stora skulder. Och därför är det ju inte mer än rätt att Ulrika nu som en god hustru gör rätt för sig och börjar hjälpa till mer i hushållet. De få gånger som Ulrika vågar ifrågasätta någon liten del av vad han säger blir han galen av raseri. Mer och mer för varje gång, tills en dag det alldeles tar överhanden och han inte nöjer sig med hårda ord och svordomar mot henne utan också dunkar henne in i väggen med huvudet före så att hon får en ordentlig bula innan han skickar henne till köket för mat åt sig. Ute i köket vet Ulrika inte vad hon ska göra. Yr i huvudet, upprörd över den behandling hon fått utstå, rädd för att göra fel igen. En av de yngre hushållerskorna hjälper henne att badda bulan med kallt vatten, men av Kajsa har hon ingen nåd att vänta. Kajsa menar att majorn bara ska få riktig mat och riktig mat är det bara hon som kan laga. Dessutom har Kajsa nycklarna till skafferiet. Kajsa sätter istället sin egen husfru på skala potatis under tiden hon själv styr och ställer i köket. Sakta men säkert lider Ulrika en borttynande tillvaro i det allt mer isolerade hemmet. En liten ljusglimt dyker upp när det efter 1,5 års äktenskap dyker upp ett brev från Alfred. Ulrika tackar sin lyckliga stjärna att det som av en slump är just som hennes make är bortrest och därför är helt omedveten om brevet. Hon vågar knappt tänka på vad som hade hänt om det här hamnat på hans arbetsbord. I brevet skriver Alfred att han fick hennes avskedsbrev via den gamla gumman och att han genast i stor sorg gjorde som hon bad honom. Han reste söderut för att försöka komma bort från de platser han förknippade med henne och försökte skapa sig ett nytt liv. Till början gick det bra, men så blev han sjuk och låg för döden. Och när han nu trodde att hans sista stund var kommen så ville han inte lämna jordelivet utan att ha sänt en sista hälsning till sin älskade. Varje dag i sjuksängen så låg han och plitade dit några rader och helt plötsligt så var sjukan förbi och han var frisk. Alfred brottades med om han nu ändå skulle skicka det här brevet där han blottade hela sitt inre och kom fram till att han så starkt hoppades att någon dag få höra från henne och att detta brev kanske kunde möjliggöra det. Ulrika brottades lika mycket där hemma med om hon alls skulle öppna brevet. Hon ansåg sig vara en god hustru och ville inte synda genom att ta emot det här. Hon kände igen handstilen och visste redan vid första anblicken vem som författat det. Till slut kunde hon inte hålla sig och öppnade brevet i nattens sena timmar och läste det sen om och om igen. Hon beslöt också, mot bättre vetande, att behålla det och sydde därför in det i sitt livstycke så att ingen skulle hitta det. Ett halvår efter att brevet anlänt får Ulrika nästa glada nyhet. Den här gången att hon var gravid och att det därmed skulle komma ett litet barn i huset. Ulrika, som var så ensam, gladde sig enormt att få sällskap och någon att ta hand om och dela livet med. Major Herzenhjelm gladde sig också på sitt sätt eftersom han iskallt räknade med att barnet var en son, en arvinge. Så pass upplivad var han över tanken på en liten där hemma att han i ett tillstånd av tillfällig vänlighet lät Ulrika på egen hand resa hem och hälsa på sin gamla far, som dessvärre på kort tid blivit sjuklig och inte alls var vid samma goda vigör som tidigare. På grund av det här ville Ulrika heller inte oroa sin far med berättelser om sitt liv på Ramsnäsholm utan lät istället förstå att Adrian hade mjuknat och behandlade henne väl. Hon passar också på att skriva ett sista avskedsbrev till sin Alfred, nu när hon inte är lika påpassad i sin fars hus. Tiden gick fort och när hennes make kom för att hämta henne så ville hon inte resa. Hon sa sig ha en föraning om att de aldrig mer skulle ses igen, hon och hennes far. Vilket major Herzenhjelm viftade bort som struntprat och hon fick som vanligt foga sig efter hans vilja. Redan nästa morgon får de däremot ett bud som visar att Ulrikas känslor varit riktiga. Landssekreterare Hjort av Ornäs hade tidigt på morgonen fått ett slaganfall och svävade nu mellan liv och död. Trots vetskapen om det här och att det kunde vara bråttom var det inte tal om att major Herzenhjelm skulle skynda sig. För varje tår som föll från Ulrikas kinder och för varje förfrågan från henne om de snart skulle fara till hennes far fick hon bara hårda ord tillbaka. Och inte förrän det blivit eftermiddag behagade hennes man att åka. När de kom fram fick de veta att bara en timme tidigare hade den gamla mannen fått ytterligare ett slaganfall och avlidit. När Ulrika fick veta vad som hade hänt och hur nyss det var blev hon så förstörd att man fick kalla på läkare åt henne. Hon var sedan sängliggande i flera dagar. Trots vad hon var med om så behandlade hennes make henne inte mildare för det. Tvärtom tycktes han reta sig på vad han ansåg vara dravel och kvinnopjunk som han kallade. Sorg begrep han sig inte alls på. Inte ens på hennes fars begravning kunde han visa medlidande. Det sägs att han gnuggade händerna och skrattade när han såg henne gråta. Så kom då dagen då Ulrikas och Adrians dotter Kristina såg dagens ljus. En glädjens dag för Ulrika, men absolut inte för hennes make som hade förväntat sig en arvinge, en son. Först ville han inte ens komma in och titta på den lilla. Och när han äntligen gjorde det så var det bara för att anklaga Ulrika för att med flit föda honom en dotter för att förarga honom. De här orden tog hårt på Ulrika och hon var okontaktbar och sjuk en tid efter det här. När hon så tycktes komma tillbaka till livet så var hon fortfarande en skugga av sitt forna jag. Det enda som fick henne att le och räta på ryggen, det var hennes lilla dotter. Men inte heller det här uppskattades av hennes make som nu ansåg att hon försummade sin plikt som en god hustru när hon istället ägnade sig tid åt sitt barn. Han skällde på henne och krävde att hon skulle kasta ifrån dig ungen och gå genast ner i källaren efter en butelj dricka åt mig. Och när så Ulrika inte genast gjorde sig av med barnet utan istället försiktigt la ner i sin vagga blev han så upprörd att han grep henne i armen och formligen knuffade ut henne för att hämta dricka åt honom. Ulrika som var orolig för att lämna sitt barn med den oberäknelige maken skyndade sig ner och tillbaka bara för att finna major Herzenhjelm stampades i golvet och skrikandes "Din förbannade unge!" eftersom flickan inte ville sluta gråta där i sin vagga. Ulrika blev så chockad av allt att hon bara föll ihop vid vaggan och majorn gick ut och smällde igen dörren utan att bry sig om den dricka som han nyss skickat henne i källaren efter. Hans humörsvängningar och hårda ord fortsatte dagligen och ökade till och med i styrka. Ulrika blev mer och mer inåtvänd. När hon inte ägnade sig åt Kristina satt hon för sig själv och bara stirrade tomt framför sig. Allt blev en ond spiral. Att Ulrika var tystlåten eller visade Kristina kärlek tycktes lycklig i barnets närhet. Det retade hennes make så att han än värre utsatte henne för hårda ord och svordomar. Vilket i sin tur gjorde att hon drog sig undan ännu mer och blev ännu mer tystlåten. Även den lilla dottern kände av sin fars humör och tystnade genast när han kom i närheten. Så kom det en dag när Kristina var 2 år gammal och major Herzenhjelm skulle resa bort på auktion och stanna bort över natten. Det var tal om att inhandla kreatur på auktionen och därför skulle Kajsa följa med för att vara rådgivande i vilka som skulle inhandlas. Ulrika såg fram emot de 2 dagar och en natt som bägge hennes plågoandar skulle vara ute i huset och hon kunde känna sig fri. Så fort hon reste iväg så dansade Ulrika och Kristina genom huset och allt kändes glatt. På kvällen, när den lilla somnat, så plockade Ulrika fram Alfreds brev för första gången på 2 år för att läsa och drömma sig bort. Hon drog på att lägga sig som hon ville bespara på den här kvällen och natten och frihet nu när hon äntligen hade den. Och så somnade hon av ren utmattning bredvid sin dotters säng med brevet i handen. Nu ville det sig så illa att auktionen inte fortlöpt som planerat och alla kreaturen redan auktionerats bort innan majorn anlänt. Och det här gjorde att han och Kajsa beslutade sig för att återvända hem sent samma natt. Och strax efter att Ulrika i ett falskt lugn slumrat in så rullade deras vagn in på gårdsplanen. Major Herzenhjelm blev genast på ett ilsket humör då han såg ljuset från det stearinljus som Ulrika somnat ifrån. Han skulle minsann lära henne att slösa med ljus i onödan bara för att han inte var hemma. Och så stormade han in i huset. Vilt skrikande och väckande både mor och dotter stormade han in i rummet. Kristina började gråta och Ulrika for upp som i panik och tappade brevet som genast plockades upp av hennes make. Vad är det du läser? Ulrika försökte återta brevet eftersom hon förstod att det här inte skulle sluta väl för henne. Nej, pass, jag vill först se vad det är. Har du kanske hemligheter för mig? Ja, jag kunde just tro det, men undan med dig nu! När han läst färdigt så kokade han av ilska. Han beskyllde henne för att bedra honom och ha en älskare. Han förklarade att om han hade honom där nu, då skulle han krossa dem bägge 2. Ulrika bad om förlåtelse och tiggde om nåd och att slippa få stryk, men hon talade för döva öron. Major Herzenhjelm ryckte upp henne från golvet i håret och började slå henne under att både Ulrika och lilla Kristina skrek för full hals. Plötsligt dök Kajsa upp eftersom hon blivit rädd att majorn skulle göra sig olycklig på sin hustru. Om han fortsatte finns det risk att han slår ihjäl henne, tänkte Kajsa, och då kan det sluta illa för husbon. Hon får med sig drängen som med milt våld hjälper till att släpa husets herre tillbaka till sitt eget rum och där förklarar hon allvaret för honom. Ilskan ligger som en röd filt över hans ögon, men nu förstår han det förståndiga i det Kajsa säger. Ulrika, hon blir lämnad slagen blodig på golvet hela natten och lilla Kristina somnar om i sin säng. På morgonen vaknar Ulrika och tvättar sig hjälpligt utan att våga lämna rummet. Tack vare att det finns mat kvar sen kvällen innan så behöver de inte lämna rummet under hela dagen. Så fort hon inte ägnar sig åt sin dotter så sitter hon apatisk och stirrar ut genom fönstret. På eftermiddagen dyker först Kajsa upp och undrar om det ska gå hela dagen utan att de ska komma och äta. Utan att Ulrika ger någon respons alls. Strax därefter dyker Herzenhjelm upp och när Ulrika hör honom så gömmer hon sitt hörn i panik. Han hittar henne och slänger henne i golvet och förklarar hånskrattande att det är Kajsa som hon har att tacka för att hon överlevde gårdagen. Han undrar också om mannen som skrev brevet finns i närheten, men Ulrika kan inte svara. Fortfarande helt nollställd och apatisk stirrar hon tomt framför sig. På frågan om hon nu blivit galen på riktigt så får hon ur sig ett svagt ja. Efter det här stormar majorn ilsket ut ur rummet och lämnar sin hustru och dotter. Ulrika glider in i tillstånden under en lång tid inte äter någonting och enbart verkar leva upp när hennes dotter behöver omvårdnad och skötsel. Annars blir hon sittande i tysthet. Hennes make också börjar lämna henne i fred allt mer, vilket hon uppskattar. Hon har sin lilla dotter, det är allt hon behöver. All trygghet finner de i deras förhållande till varandra. När så ytterligare några år förflutet kommer då den dag som verkligen visar vad för slags man Adrian Herzenhjelm är. Ulrika har hört att han tänker ut och resa och glädjer sig redan åt den frist det kommer att bli för henne och dottern att slippa ha maken i huset. De gör upp planer om att ro med ekan på sjön och gå och se på djuren. Så plötsligt en dag kommer maken in åtföljd av en främmande kvinna som börjar tala med Kristina. Och Ulrika får klart för sig att hennes make har planer på att skicka bort dottern från henne. Kajsa kommer in och får order från majorn att klä Kristina som kan resa bort med fru O. Mor och dotter klamrar sig fast för varandra i vild panik, men det är till ingen nytta. Kristina släpas skrikande till en vagn och Ulrika knuffas in i rummet och dörren låses framför henne. Där på golvet finner Kajsa henne senare på kvällen, sittande så talande som dotterns grav. Hon är övertygad om att de inte kan leva utan varandra, hon och Kristina, och att dottern därför nu har förts bort för att begravas. Hon vill ingenting äta längre och Kajsa, som inte vill bli beskylld för att frun i huset har dött under hennes vård, lyckas börja mata henne när hon blivit för svag att protestera. När majorn så återvänder hem efter flera veckor borta så förklarar Kajsa för honom hur det verkar stå till med Ulrika, och han stormar som vanligt in för att se själv. Hans hustru försöker i panik gömma sig, men han drar fram henne våldsamt på golvet för att ta sin titt. När Ulrika återigen börjar prata om att hon önskar att hon vore död och begraven, precis som dottern, så konstaterar han bara att jaha, Kajsa har haft rätt i sitt utlåtande. Hon var fullkomligt galen och skulle därför hädanefter hållas inlåst. Till en början så låses hon in i sitt eget rum. Men året därpå så vill majorn själv begagna sig av det rummet. Så Ulrika flyttar sitt sämre gemak. Oavsett vilket rum hon bodde införde majorn nya regler kring sin hustru. Eftersom hon var tokig och tokiga personer var det närmaste djur, så var det inget behov av att ge henne ordentlig mat som en frisk människa. Gröt och vatten är det som de fann otjänligt nere i köket. Det var sånt de kunde ge henne. När det blev vinter så undrade till och med Kajsa, som var så hård, om de inte skulle elda i alla fall i det rummet där frun bodde. Kunde hon verkligen klara kölden? Kajsa höll också vakt vid dörren så att Ulrika inte skulle rymma, så att ingen i hushållet skulle få för sig ge henne något annat än mat som majorn godkänt. Vid ett tillfälle när Kajsa var sjuk och en ung flicka var anställd i huset så märkte majorn att hon var på väg till hans hustru med varm mat och satte gärna stopp för dylika fasoner. Kajsa fick sin ordentliga åthutning och fick också klart för sig att så fort hon själv var frisk så skulle den nya flickan avskedas. Allt det här, hur fru Ulrika bodde och behandlades, det var allmän kännedom inte bara hos de anställda i hushållet utan också hos folk i trakten. Men Adrian Herzenhjelm var inte bara en fruktad och elak man. Han var också adelsman, och en sån vågade inte vem som helst säga till vad som helst. Dottern Kristina, som år efter år växte till sig både kroppsligt och mentalt, frågade ofta efter sin mor de gånger hennes far besökte henne. De första åren hade hon varit rädd för honom då han kom dit, men hon hade fått veta av fru O att det inte passade sig att bete sig så mot sin egen far. Hon hade lärt sig att tygla sig men kände fortfarande samma obehag i hans närhet. Hennes far förklarade att det inte var någon bra idé att träffa modern eftersom hon var vansinnig och kanske kunde bli våldsam. Kristina växte upp, konfirmerade sig och flyttade strax därefter in hos en prästfamilj där fadern alltjämt betalade för hennes uppehälle och mer därtill. I huset umgicks också en ung militär, en herr Starenflykt, och de unga blev så småningom förälskade i varandra. Han berättade att han skulle skriva ett brev till hennes far och be om hennes hand i äktenskap, och därefter skulle hon resa hem till hennes föräldrahem. Kristina avslöjade då att hennes mor var vansinnig och att han kanske inte ville veta av henne mer. Den unge militären försäkrade henne om sin kärlek och gav en återlöfte om att efter förlovningen skulle de tillsammans fara till Ramsnäsholm. Strax efter det här så hände det sig att Herzenhjelm blev utnämnd till överste och därmed också krävde att tjänstefolket skulle omtala hans hustru överstinnan. Däremot fick de fortfarande inte göra upp eld i hennes rum eftersom det inte fanns något behov för det. Brevet, där kapten Starenflykt anhöll om dottern Kristinas hand, anlände samma kväll som festligheterna för att fira den nya utmärkelsen hölls, och överste Adrian Herzenhjelm gav sin tillåtelse. Vi kan förundras idag över hur många som visste om behandlingen av hustrun utan att sätta stopp för det. Dessvärre var adelsprivilegierna fortfarande under den här tiden någonting som gjorde att folk i allmänhet inte vågade ifrågasätta eller sätta sig upp emot bättre folk. Så kom då våren när de nyförlovade skulle komma på besök. Och Ulrikas boende och utseende skulle fixas till. Herzenhjelm var orolig för vad dottern och den blivande mågen skulle säga om de såg hur Ulrika levde till vardags. Nu flyttades hon till ett bättre rum och fick kläder och blev rengjord. När hon förundrades över det hela så var det en tjänsteflicka som förklarade att nu när unga fröken skulle komma på besök så skulle allting snyggas till. Ulrika visste inte vem unga fröken var och fick förklarat att det var ju hennes egen dotter. Men nej, hon hade ingen dotter. Hon hade haft en för länge sedan. Men hon var död sedan länge. När Kristina och hennes tilltänkta anlände så mottogs de av en oerhört charmant och älskvärd överste Herzenhjelm som genast ville visa dem in i Ramsnäsholm. Den unga Kristina som nu översköljdes av minnesbilder från sin barndom och som nu tydligt kom ihåg sin kärleksfulla mor och den far som plågat densamma ville genast bli visad till sin mor. Översten gjorde vad han kunde för att fördröja det hela, men Kristina fick tjänstefolket att visa vägen till sin mors kammare. Trots att så mycket gjorts för att i ordningsställa Ulrikas utseende och uppenbarelse så var det inte utan att Kristina ryggade tillbaka vid åsynen av sin mor. Likaså gjorde Ulrika som började kvida om att inte bli tillbaka för till råttorna och kölden. Kristina försökte förklara vem hon var, men det ville inte hennes mor lyssna på. Snart kom översten in i kammaren också och det gjorde det omöjligt att ha en konversation med den vettskrämda Ulrika. Det här fortsatte sedan resten av Kristinas vistelse i föräldrahemmet. Varje gång hon försökte se på att samtala med sin mor så dök överste Herzingen upp bakom hennes rygg och drev Ulrika ännu tokigare än vad hon var. Till sin dotter så sa han att läkarna berättat att det inte fanns någonting att göra. Ulrika var förlorad mentalt för alltid. Och det här trots att han aldrig någonsin låtit någon läkare undersöka henne. Till slut så övertygades Kristina i det riktiga att resa därifrån i tron att hennes mor hade det så bra som hon bara kunde ha det. Och att hon själv, Kristina, nu måste träna sig i det som ansåg en blivande hustru. Direkt efter att Kristina och hennes blivande make rest från Ramsnäsholm beordrade översten att hans hustru skulle förflyttas tillbaka till det tidigare rummet. Men Ulrika som förstod vart hon var på väg skrek och levde om och försökte rymma sin väg eftersom hon var så oerhört rädd för de stora råttorna som inte lämnade henne i fred. Skriken och oväsendet lockade dock till sig översten som fick tag i hennes hår och släpade in henne i kammaren och sen pryglade henne med sin käpp tills hon låg alldeles stilla. När sedan Kristina gifte sig med sin tilltänkta reste översten till bröllopet och var borta från hemmet en ansenlig tid, bara för att återvända och finna sin hustru betydligt godare vigör än då han åkte. Han förstod att det måste bero på att tjänstefolket som inte följde hans hårda krav då han lämnat Ramsnäsholm gav henne mat som gjorde henne piggare. Han beslöt då att byta ut hela tjänstestaben mot folk han kunde styra mer över efter sin egen vilja. Och strax var Ulrika än mer viljelös och svag än tidigare. Kristina fortsatte att be om att få komma och återse sin mor men fick alltjämt nej av sin far. Åren gick och hon blev själv mor och en del av hennes barn verkade vara lite långsammare i sin utveckling än andra, vilket gav henne en hel del att göra det hemma. Men de band hon nu fick till sina barn gav henne bara en ännu större önskan att få återse sin mor eftersom hon nu förstod allt det som en mor gör för sina små. Hennes far var fortfarande avvisande och fick även Kristinas maka att hjälpa honom i sina försök att avhålla henne från att resa för att träffa sin mor. En tid förflöt och till översens enorma stora förtret så beslöt sig makarna Starenflykt att flytta upp till Dalarna och bosätta sig på Stora Ornäs. Detta trots att översen klart och tydligt sagt åt dem att inte göra dylikt. Det här skapade en splittring mellan dem då översen förbjöd dem bägge att sätta sin fot på Ramsnäsholm. Kristina började dock höra rykten från folk i trakten om behandlingen av sin mor och fortsatte att be om besök samt skickade gåvor i form av mat och kläder till henne. Allt förgäves. Inte heller tordes hon göra en formell anmälan enbart baserat på rykten. Däremot fick hon en frivillig, en ung flicka, att bege sig nattetid till Ramsnäsholm med mat till modern. Med hjälp av en godhjärtad tjänsteflicka och det faktum att översten själv glömt nyckeln framme så lyckades de ta sig in till Ulrika och flickan kunde återvända med ögonvittnesskildringar av förhållandena. Kristina gjorde några fler försök, både personligen och brevledes, att förmå sin far att själv få ta hand om modern, men förgäves. Han hotade även att göra henne arvslös om hon inte gav sig av. Hemma vid ville hennes make inte höra talas om översten längre eftersom han var så uppretad över att de blev så bryskt avvisade från gården. Nu hade det gått så långt på slutet att översten inte anförtrodde någon annan att gå med mat till hans hustru. Och nu var det flera dagar sedan någon av tjänstefolket sett honom överhuvudtaget gå in till henne. Man började ana oråd. Och så plötsligt var översten tvungen att resa bort och det tillsammans med drängen. Pigan var nu mycket orolig och hon tyckte att en obehaglig lukt började sprida sig vid fruns dörr. Till slut tog hon mod till sig och tillkallade grannar som också behövde en hel del övertalning innan de vågade sätta sig upp mot den höga herren Herzinghjelm. När de alla med gemensamma krafter bröt upp dörren så möttes de av en vidrig stank. Gigantiska råttor som sprang överallt och den döda kroppen av överstinnan Ulrika Herzinghjelm. Halva hennes ansikte var bortätet av råttorna. Grannar och tjänstefolk draperade kroppen med ett lakan och sände bud till Stora Ornäs. Då översten kom hem och fann kammaren tom antog han genast att hans hustru rymt men fick av drängen och pigan veta att hon avlidit samt att hans egen dotter fört bort kroppen. Det här var ingenting som han trodde på och begav sig därför till Ornäs när han fick veta att hans hustru just bisats. Översen vägrade fortfarande att tro på det här och lämnade hemmet först efter att ha viskat någonting till sin dotter som fick henne att nästan falla medvetslös till marken. Nästkommande söndag hölls begravningen och det var nästan som om det var starten på allt sammans. Nu började missnöjet pyra lite varstans och fler röster började höjas för att överste Herzenhjelm skulle ställas inför rätta och få svara för sina brott. Brott som alla människor runt omkring känt till hela tiden. Länsman och en fjärningsman blev utskickade med en stämning till Ramsnäsholm och den fick översen uppläst för sig. Han avfärdade allting som lögner kommande från sin måg men lovade att infinna sig. Översen höll sig mest inne som varhälsan visade sig så pekade folk numera finger och skrek glåpord efter honom. När det drog ihop sig till rättegången så rådde rent av lynchstämning utanför rätten och det haglade både hårda ord och projektiler mot överste Herzenhjelm som sittande med nedböjt huvud kom åkandes. Rätten kom också fram dit då att Adrian Herzenhjelm är adelsman så det här är ju någonting som endast hovrätten kan ta sig an. Herzenhjelm förs tillbaka hem och där blir han sängliggande och avlider innan dom hinner falla. Det antyds i den här novellen att makarnas stadenflykt skulle kunna vara halvsyskon och att det är det som översten viskar i sin dotters öra vid besöket på Onäs. Flera av identiteterna är okända och en hel del årtal i den här berättelsen är felaktiga. Vi vet inte om det här är ärliga misstag eller om det är författare som tagit sig vissa konstnärliga friheter i skapandet av sin följetong. Säkert är i alla fall att det här handlar om ett fullt riktigt människoöde som i all sannolikhet hade kunnat stoppas och förhindras om folk bara vågat stå upp för det som var rätt och riktigt.
Du har lyssnat på Historier från Dalarna, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook samt Instagram. Historier från Dalarna har också två systerpoddar, Historier från Hälsingland och Historier från Gästrikland. Det hittar du där poddar finns. Har du en historia eller förslag på temat i podden? Hör av dig till oss på kontakta@historiefronhalsingland.se eller skriv några rader på Messenger. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.